Thomas Dahlstedt här.
Och Mattias Ekell.
Från Nordrest. Thomas Dahlstedt, jag är grundare av bolaget och vi har funnits i lite drygt 10 år. Vi firade 10-årsjubileum här direkt efter sommaren. Och från maj nu så är vi ett noterat bolag.
Ja.
Det här är vår agenda. Vi tänker prata lite grann om bolaget först. Och sen så lämnar vi finansiell information som har gått ut här strax efter 8. Vi kommer kommentera dem på både kvartalet och perioden. Och sen så har vi lite tid för frågor efteråt som ni kan skicka in via den här sändningen. Om Nordrest då. Som jag nämnde då så grundades Nordrest 2014 genom ett förvärv av ett antal bolag. Ungefär ett par hundra miljoner. Och sen har vi då lyckats att växa den här förvärvade volymen under de här 10 åren från 200 miljoner till i närheten av 2 miljarder i dagsläget. Vi kan ju inte lämna några exakta siffror mer än det vi lämnar i själva rapporterna som sådana. Vi finns på över 200 försäljningsställen i Sverige med tyngdpunkt runt Mälardalen, Göteborg och södra Sverige. Vi har ett fåtal enheter norr om Uppsala, bland annat region Gävleborg, och vi driver en restaurang vid Sundsvalls sjukhus. Men vi är relativt svaga norr om Uppsala. Vi finns inom verksamheterna skolmat, äldremat, patientmat, personalrestauranger, både modell enklare och mer ska vi säga, exklusiva personalrestauranger. Vi driver hälften av Försvarsmaktens militär- och lägerrestauranger söder om Mälardalen. Vi har högskolor och universitet på ett 11-tal platser i Sverige. Vi har sedan ett par år tillbaka verksamhet ute på Arlanda där vi nu driver 4 stycken enheter och öppnar den 50 enheten Little Italy by Pontus Fritschoff här under november månad. Och sen ett år tillbaks lite drygt så har vi förvärvat Dinners vägrestauranger och har då 6 stycken enheter runt om i landet. Vi jobbar med varumärken. Flertalet är våra egna. Inte särskilt kända, men det är egentligen mer för att hålla ihop tråden kring ett visst erbjudande. Till exempel Taste by Nordre som är en lunchbuffé. Vi har Pocket som är en à la carte. Tidigare ett Pontus-varumärke men nu som bara har blivit ett renodlat Nordrest-varumärke. Vi har också ett antal Pontus-varumärken. Numera så är det La Giraffe by Pontus Fritschoff som är en lite mer exklusivare restaurang ute på Arlanda. Och sen så är det en Smart Casual Dining då Little Italy by Pontus Fritschoff som vi drar igång här under november månad. Vi driver också ett hotell, AC Marriott i Ulriksdal, också under varumärket Pontus Fritschoff då. Och den enheten heter Pickpock by Pontus Fritschoff. Vi noterade då bolaget här för 5-6 månader sedan. Och syftet med börsnoteringen primärt var att vi vill skapa credibility när vi avser att fortsätta bygga Nordrest-koncernen. Vi har ju bara i stort sett förhållit oss till Sverige förutom i den del som är vårt ramavtal med NATO där vi då säljer meals ready to eat via NATO-portalen NSPA. Men när vi nu vill fortsätta att växa då med våran andra verksamhet, alltså den traditionella ska vi säga måltidsserviceverksamheten, så behöver vi ha ett namn som man kan känna sig trygg kring när vi då vill in i Danmark, Norge och Finland primärt. Och därför så noterade vi bolaget här under maj månad. Kollar vi på vår affärsidé så tillhandahåller vi systematiserat entreprenörskap. Och det här är väl här vi särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi har ett ramverk med systematisering som är need to have. Det är allting från GDPR-policy till inköpsrutiner, ekonomisystem, IT-system och så vidare. Men vi vill ha ett väldigt lokalt genomförande av våra restauranger. Där våra enhetschefer, alltså restaurangchefen själv, får avgöra hur genomförandet ska vara. Givet att det är inom ramen för avtal och lagar och så vidare naturligtvis också. Men det innebär att när våra gäster kommer till våra restauranger och kanske inte tycker att saker och ting är så bra, så kan man då inte skylla ifrån sig och säga ja, men det är huvudkontoret som har bestämt menyn här och jag måste göra så här för det är någon annan som har bestämt. Utan då är det våra chefer som ska vara tillräckligt starka och ha tillräckligt mycket beslutsmandat att faktiskt få genomföra de förändringar som behövs för att vi ska ha nöjda gäster. Och har vi nöjda gäster så har vi nöjda kunder. Vi pratar om schysst måltidsupplevelse. Och det är lite grann ambitionsnivån som vi har. Och där schysst som för oss då, förutom att det är lite uppstickare i själva begreppet, är en 4 på en 5-gradig skala. Varför vill ni inte ha en 5? Det är för att våra kunder och gäster inte vill betala för det. Och 3, det är ju lite medelmåttigt då. Vi vill sticka ut lite grann och därför har vi sagt att vi ska ha en schysst måltidsupplevelse. Vi fokuserar också väldigt mycket på upplevelse och inte bara själva maten som sådan. Och i upplevelse så ingår själva måltiden, servicen, miljön och hållbarhet. Alltså miljö i form av hållbarhet. Så det är en modell vi jobbar med som heter MSM. Vi har en strategi. Och där särskiljer vi oss lite från våra konkurrenter. Om man kollar på Sodexo, Compass och ISS så är de till exempel inte på vägnätet. De är inte på flygplatser. Och vi ser ju att där vi har naturliga gästflöden, alltså där vi inte själva behöver investera i att dra in gästen i våra restauranger, där vill vi finnas. I många fall, till exempel på ett företag, så vet man ju att så här många jobbar det på arbetsplatsen och så kan man räkna på nyckeltal. Är det 5000 anställda så ska det x antal tusen ätande varje dag. Men precis på samma sätt i ett naturligt gästflöde som Arlanda så vet vi att det är 21 eller 22 miljoner passagerare. Och så kan vi räkna på nyckeltal att givet den här dagen där vi bedömer att det kommer vara 82 000 resande så kommer vi ha en penetration som är ungefär på den här procentsatsen. Och där i så ser vi en naturlig affär för oss där vi då inte behöver investera i att dra in gästerna i våra verksamheter. Vi kommer att redovisa och rapportera här, vilket vi tidigare gjort också. Och det här var med redan från börsnoteringen i kundgrupper. Vi redovisar inte hela resultatet, men vi redovisar omsättningen och omsättningsutvecklingen i de här kundgrupperna. Och som ni ser då så försvar, och det består då av militärrestauranger, lägerrestauranger och den här MRE-verksamheten. Så kan man tycka då att vi borde bryta ur MRE-verksamheten, men det tycker inte vi, för vi tycker den hänger ihop. Rent historiskt så har MRE-verksamheten varit en del av själva avtalet till och med. Nu ser det inte ut så, men för oss är det ett flöde och en måltidsupplevelse som vi hanterar antingen när man är i matsal eller man får det utskickat eller att man äter de här dygnsportionerna. Så för oss hänger det ihop. Vi har företag som vi är inne på och det är ju då till exempel Ericsson eller Volvo Cars. Vi har också ett antal single service-enheter, Vattenfall, där vi sitter på ett hyresavtal och inte avtal med själva Vattenfall som sådan. Och det är samma sak där då när vi var inne på naturliga gästflöden. Det är för oss lika självklart att ha ett hyresavtal som att ha ett avtal med ett företag. Idag är det inte så att man blir garanterad att det kommer komma 1500 ätande, utan det är ju, man får göra så bra jobb som möjligt. Och baserat då på att det jobbar så här många tusen på den här arbetsplatsen. Så i de fall där vi ser att det finns en affär så kan vi kliva in i renodlade hyresavtal. Högskola och universitet är ju i stort sett bara naturliga gästflöden. Det finns ju inga garantier där heller. Som jag nämnde på 11 platser idag. Skola, det är ju mer lättare att prognostisera. Det är ju antal elever som beställs då. Till exempel en internationell engelska skolan som har 600 på en ort. Då levererar vi 600 lunch den dagen. Gånger antal skoldagar som är 178. Sjukhus och äldremat, det är lite samma sak som skola. Lätt att prognostisera, bygger mycket på produktion. Också en hel del då kring näring och specialkost och liknande. Så det finns en komplexitet i det som är lite mer än i vanlig verksamhet som skola och företag. Vi har bland annat där region Gävleborg, vi har Stockholms sjukhem. Och vi har ett antal mindre äldreboenden i Stockholmsområdet. Och sen så har vi resa. Och där är det ju då både Arlanda-verksamheten. Det är Dinners och det är MTRX. Där vi tågkatar i dagsläget.
Bra. Då så går vi över till lite finansiell information. Och det här är bolagets 4 finansiella mål på medellång sikt. Det vill säga 3-5 år. Vi ska ha en organisk tillväxt som är större än 10%. Vi ska ha en EBITDA som ligger mellan 8-10% och vi har ett spann där för det kan ibland vara så att en viss kund skjuts mix. Vi ska ha en utdelning som är större än 50% och så ska vi ha en skuldsättningsmultipel som är mindre än 2 gånger, definierat som nettoskuld genom EBITDA. Kolla lite grann kring sammanfattning kvartalet och perioden. Då har vi kvartalet till vänster och perioden till höger. Vi landar in på nettoomsättning på 413 miljoner som är något lägre än föregående års kvartal på 426 miljoner. Vilket resulterade i en förändring på minus 3%. EBITDA uppgick till 37 miljoner att jämföra med 52 miljoner och EBITDA-marginalen landade in på 9% att jämföra med 12,1%. På perioden då så hade vi en tillväxt på 7,4%. Vi hade en nettoomsättning på 1 miljard 373 miljoner att jämföra med 1 miljard 279 miljoner. EBITDA uppgick till 117 miljoner i stort sett i linje med föregående år på 121 miljoner. Vilket resulterade i en EBITDA-marginal på 8,6% jämfört med 9,5%. Skuldsättningsmultipeln landade på minus 0,4 gånger. Och anledningen till att den är minus är för att vi har större kassa än vad vi har räntebärande skulder. Och sen hade vi också en operativ kassagenerering som uppgick till 66,4% jämfört med 74,6%. Den här bilden visar till viss del samma information som innan. Ni ser kvartalet till vänster och perioden till höger. Det vi kan nämna här är att även om nettoomsättningen var något förändrad med minus 3% jämfört mot föregående års kvartal så hade vi en god tillväxt i huvuddelen av kundgrupperna. Skulle vi exkludera kundgruppen försvar som var den som halkade efter så skulle nettoomsättningstillväxten vara 15%. Och den här minskade nettoomsättningen inom försvar förklaras av att MRE som Thomas beskrev tidigare har mött ett väldigt starkt kvartal föregående år, det starkaste vi har haft historiskt. Men också så är det så att MRE-affären fluktuerar väldigt mycket både över kvartal och år. Till skillnad mot vår andra verksamhet. EBITDA-marginalen, den har ökat i år i varje kvartal. Och den ligger också i linje med finansiella målen. EBITDA-marginalen är något minskad jämfört mot föregående år. Och det har att göra med då nettoomsättningsförändringen på MRE-affären. Och MRE-affären har också en högre marginal än den generellt andra verksamheten har.
Tillsammans som vi också kommunicerat med Resa där vi förväntar oss också en högre marginal än vad vi har i all annan verksamhet. All annan verksamhet förväntar vi oss i stort sett samma procentuella avkastning på. Jag vill också nämna det kring MRE-affären då att, och som jag också kommer komma in lite grann på att den är ju lite svår att hantera i en kvartalsekonomi, vilket vi nämnde redan i börsnoteringen. Och det beror ju på att för det första levererar vi till 10-tal länder och både orderstorlek och antal ordrar fluktuerar ju från månad och kvartal utan att det är helt enkelt att förutspå varje kvartal i sig. Däremot så känner vi oss väldigt trygga, vilket jag också kommer gå in på lite längre fram, över att det är en växande marknad över tiden. På medel och lång sikt.
Mm. Och om vi då tittar på perioden till höger så hade vi som sagt en tillväxt på 7,4%. Och den här ökade nettoomsättningen då jämfört med föregående årsperiod har att göra med att vi växte i alla kundgrupper exklusive försvar. Skulle vi även här då exkludera kundgruppen försvar så skulle vi ha landat ut på plus 20% i tillväxt. Och EBITDA-marginalen ligger även på perioden i linje med finansiella målet. Och även här så påverkas EBITDA-marginalen jämfört mot att vi har då något lägre jämfört med föregående år på MRE-affären.
Vi kan väl också nämna det, att, vilket vi också hade som en del utmaningar eller frågeställningar till oss ska vi säga i samband med börsnoteringen där man då tyckte att vi hade lite bedömd låg marginal i den andra verksamheten. Och där har vi, och det, orsaken till det berodde ju på att vi hade så otroligt hög tillväxt mellan 2022 och 2023 in mot 2024. Och här ser vi ju nu då att de uppstartskostnader som vi haft i den verksamheten har ju nu, ska vi säga, försvunnit och vi börjar närma oss den avkastningsnivå som vi vill ha. Och det gör ju då att marginalen faktiskt förstärks i vår all annan verksamhet. Sen är det som sagt så att när vi har ett ben som omsättningsmässigt har högre avkastning och inte riktigt kommer upp till den avkastning just det här enskilda kvartalet så påverkar det ju naturligtvis totalen. Men vi känner oss väldigt trygga med att vår andra verksamhet nu faktiskt taktar på som vi har sagt att den skulle göra i samband med börsnoteringen. Mm.
Bra. Den här bilden då redovisar just då kundgrupperna och förändringen på omsättningen både på kvartal och period. Och tittar vi på förändringen längst till höger som är på perioden så ser vi att alla kundgrupper har en god tillväxt. Det är sagt var försvar som inte har samma goda tillväxt. Och det är kul att se att kundgruppen resa och sjukhus och äldreomsorg ökar starkt. På resa så är det som Thomas nämnde tidigare, det är de öppnande enheterna ute på Arlanda flygplats som bidrar där framförallt. Och på sjukhus och äldreomsorg så är det bland annat då Stockholms sjukhem som öppnar upp här i år. Och tittar vi just på försvar så kan vi också se att på kvartalet så gjorde vi -21%. Men på perioden så har vi bara -7,7% och det visar också lite grann på hur det kan fluktuera över året. Men som sagt, skulle vi i det här fallet då exkludera kundgruppen försvar så skulle tillväxten vara 15% på kvartal och 20% på perioden. Om vi pratar lite grann kring rörelsekapital, capex och kassagenerering så kan vi generellt sett säga så att vi har väldigt lågt behov av rörelsekapital. Vi landar in på 2,8%, något högre än föregående år. Och det gör med att vi har byggt upp lite lager jämfört mot föregående år. Och det gör vi för att vi ska möta ordrar som kommer här 25 på MRE-verksamheten. Och det är framförallt MRE-verksamheten som i huvudsak bygger lager. Capex, vi har ju låg capex. Generellt sett så kliver vi rakt in i färdigbyggda kök där hyresvärden har stått för inventarierna och lokalen. Det är något högre 24 jämfört mot tidigare år och även det är så att säga drivet av att vi på Arlanda där är skillnad, där bygger restaurangerna och köken från grunden vilket vi normalt sett inte gör. Och där tillsammans genererar en god kassagenerering.
Ja, som vi var inne på lite grann då, så för att kommentera de olika kundgrupperna så är det ju så att alla kundgrupper växer och de växer väldigt bra förutom kundgruppen försvar. Och om jag då kommenterar försvar, vilket vi också har sagt sen tidigare, för första då MRE-verksamheten passar sig inte riktigt i en kvartalsekonomi, men över tiden så ser vi ju då att det förändrade säkerhetsläget ute i Europa gör att defense växer. Tar vi bara Sverige så kommer ju försvaret och antalet värnpliktiga som ändå är basen för det som genererar intäkt i vår verksamhet växer med ungefär 10% fram till 2035, de närmaste 11 åren. Och kollar vi på den europeiska säkerhetssituationen just nu så är det samma sak där. Sen är det klart att oavsett om det, vilket vi får hoppas att det blir fred i Ukraina, men oavsett om det blir fred i Ukraina eller inte så kommer EUs och Sveriges i synnerhet försvarsmakt att behöva växa. Så det känner vi oss trygga med. Samtidigt då, parallellt med det då, så ser vi ändå då hur alla våra andra kundgrupper nu växer och i linje med till och med lite bättre än vad vi sagt att det ska växa. Så att vi känner oss väldigt trygga med de midtermsmålen på att vi ska växa organiskt med mer än 10% som vi har kommunicerat och också den vinstmarginal som vi också har kommunicerat sedan tidigare i samband med börsnoteringen. Och som vi redogjorde för då för varje respektive kundgrupp här och som jag också kommenterade just kring försvar. Vi ser ju en liten minskning då på företagssidan och den beror på att vi har valt att aktivt kliva ut ett antal avtal. Bland annat region, VG-region, Västra Götalandsregionen. Vi har klivit ur avtalet på DN-huset och vi har klivit ut ett kontrakt i Kista. Och detta beror på att den verksamheten inte under väldigt många, och i synnerhet inte efter covid, genererade någon vinst utan snarare rätt stora förluster. Så att den förbättrar marginalen i verksamheten men drar också ner då omsättningen lite granna för både kvartalet och lite granna för perioden. Kollar vi generellt på det, vi har fått lite frågor kring just contract catering-marknaden. Så jag tänkte vi ska ta dem här strax när vi strax är klara här med sista sliden. Och en ytterligare verksamhet, en ytterligare kommentar eller två kommentarer som vi har till, så är det ju så att i MRE-verksamheten så genomförde vi också nu en stor flytt. MRE-verksamheten är ju baserad i Varberg och där hade vi en produktionsanläggning och så som den har växt under ett antal år så har vi varit tvungna att hyra in oss i fyra olika lager ute på stan, vilket har inneburit också höga kostnader kring produktion, lagerhållning och effektivisering som vi nu har kunnat ta bort genom att flytta in i en helt ny lokal. Men det har ju också inneburit då ett produktionsstopp i verksamheten under kvartalet. Men vi är up and running nu och vi har igång alla linjer som vi ska ha igång där i den verksamheten idag. Och sen då den 7 oktober så valde Carolina att kliva ur styrelsen. Och det var för att hon hade fått en ny anställning där hennes huvudman ansåg att det fanns konflikt av intresse att sitta i styrelsen hos oss och med det vd-jobb som då hon hade fått. Och vi har påbörjat rekrytering av att tillsätta ledamot i styrelsen här. Och det kommer ske bedömt innan året är slut. Och med det så tänkte jag att vi avslutar själva presentationen som sådan. Och går in på lite frågor som vi har fått här. Och jag har fått en fråga här. Nu ska vi se här. Det var en fråga från... Hur differentierar ni er från andra MRE-leverantörer till NATO? Ja, men vi som, alltså en del av våra kärnvärden och ett av kärnvärden är ju en schysst måltidsupplevelse. Och det är precis samma sak där med MRE-verksamheten. Vi är väldigt duktiga på att lyssna på vad slutkunden, i det här fallet soldaten, vill ha. Pelle och ett antal av hans kollegor, Pelle är vd då för den här verksamheten, har jobbat i Försvarsmakten. De är ute tillsammans med soldaterna i fält, prövar produkterna och tar in feedbacken. Kollar vi prismässigt så ligger vi i ett medelintervall. Det finns billigare leverantörer, det finns dyrare leverantörer. Men vår bedömning är att vi är den största leverantören i portalen i systemet idag. Och det beror på att vi levererar en schysst måltidsupplevelse till ett bra pris. Som sagt, vad vill man ha det absolut billigaste så finns det mycket billigare. Och globalt finns det väldigt mycket billigare. Men jag tror inte ens att man vill äta den maten. När tar ni steget ut till övriga Norden? Kommer det ske genom förvärv eller organiskt? Om förvärv, vilka kvaliteter letar ni efter? Vi letar efter bolag som har samma DNA som oss själva, entreprenörskapet. Och det var ju en av anledningarna också till de pengarna vi tog in i samband med börsnoteringen. Och det var ju för att vi tror inte att vi kan organiskt växa utanför Sverige, utan vi kommer behöva göra det genom förvärv. Och redan när vi gjorde börsnoteringen så nämnde jag att vi har ju ett antal ongoing dialoger. De här dialogerna tar rätt lång tid. Det gäller ju även i Sverige med. Det finns ett antal bolag som är till salu, men det tar ett antal år, eller ja, upp mot ett år, kanske till och med i vissa fall lite längre innan man hittar den gemensamma nämnaren framåt. Men jag ska säga så här att vi i närtid är min bedömning att vi kommer kliva utanför Sverige. Vad har ni för marginalmål på kalkylen på Arlanda över tiden? Är det kring 15%? Ja, vi svarar ju inte på det, men vi svarar ju på att vi har högre marginalmål än på den övriga måltidsservicetjänsten. Men i procent så tänker vi inte gå in i exakta siffror, men den är högre. Och gör man en benchmark på våra konkurrenter så kan man väl göra en uppskattning ungefär vad man borde kunna ha ute i den verksamheten. Också kopplat till att vi investerar rätt stora summor. Större lokaler för MRE, är det nettopositivt för lönsamheten inom MRE givet att ni avslutar 4 kontrakt? Ja, vi kommer ha effektiviseringar, så långt kan jag säga. Vi har genomfört en del uppsägningar av personal. Så att vi, det, och framförallt så tror vi att totala kostnaden, personal och lokal, kommer bli lägre. Så att svaret är väl ja på det. Sen har vi ett antal frågor. Ska se om det är så här. Hur ser ni på Outlines marginaler framöver? Sen vilka segment ser ni störst utvecklingspotential för de kommande 3 åren? Kollar vi på kundgrupperna så är det så att vi ser att alla kundgrupper kommer att växa minst 10%. Vi ser inte att någon sticker ut över medel och lång tid. Utan något år, något kvartal, såg vi nu, så kommer något... kundsegment inte växa eller kanske till och med backa, men för att något år senare kanske växa jättemycket. Vi ser fortsatt att vi har ett bra momentum inom alla kundgrupper i dagsläget. Så vi ser inget. Kollar vi på Outmys marginaler så går vi inte in i marginaler specifikt, mer än att de har en bättre marginal än våra andra verksamheter. förutom travel, eller resa, ska använda rätt begrepp också. Kan ni bryta ut tillväxt inom försvar mellan Marie och kontra catering? Förstår inte riktigt den frågan, men vi bryter ju inte ut egentligen någon tillväxt förutom de vi rapporterar i själva kundgrupperna som sådan. Hur utvecklas EBITDA-marginalen exklusive MRE under kvartalet? Vi var inne på det. Den har blivit förstärkt i alla delar, vilket vi gläds åt. Och det är ju bland annat för att vi har gjort oss av med en del olönsamma kontrakt. Men i synnerhet för att vi nu kan fokusera på att nå den tillväxten vi har sagt i en hel del av våra uppstartade, nya uppstartade verksamheter. Kan man förvänta sig en förskjutning av försäljning inom MRE till kvartal 4? Givet två svagare kvartal. Som sagt, vi kommenterar inte enskilda kvartal, utan som jag sagt då, vi känner oss trygga med att alla kundgrupper på medel och lång sikt har en organisk tillväxt på minst 10%. Ja, vi drar igenom alla här. Hur har MRE-försäljningen börjat under kvartal 4? Kommenterar vi inte. Hur ser kompsen ut för MRE kvartal 4? Jag vet inte vad komps är faktiskt. Sen hoppar vi över. Den som skrev in frågan får gärna förtydliga vad komps är. Det var ett begrepp som jag inte själv hade hört tidigare. Ni skriver att utsikterna för defens är goda på medel och lång sikt. Hur ser ni på utsikterna för 25 avsöende MRE? Vi ser att de är goda på medel och lång sikt för försvar. Där MRE ingår. Har er största kund nu slutat med dual sourcing inom MRE? Jag tror att jag förstår den frågan. Och som vi tidigare varit inne på så vet ju inte vi detta. Utan hur och vem och vilka som köper vet vi i vissa fall, men inte i sin helhet. Och det beror ju på att en hel del av den här verksamheten omfattas av försvarssekretess. Vi vet att vi säljer väldigt mycket. Däremot så är vi inte säkra på att det är... Däremot så kan det fortfarande vara dual sourcing. Är det lageruppbyggnad i MRE som binder working capital? Det är det.
Ja, det är till viss del lageruppbyggnad i MRE som ökar.
Och lite grann så har vi ju en del lageruppbyggnad också i och med att vi har ny verksamhet också. Har ni några större kontraktsvinster under kvartalet? Kvartal 3 är ju egentligen inget... kvartal där man varken tar eller signerar några större avtal. Vi har en del LOU-upphandlingar som vi har vunnit, men de är ju mindre, som jag nämnt, om ramavtal, svårt att definiera omsättningen här och nu. Men överlag då så är ju kvartal 3, det är ju juli och augusti, händer ju i stort sett ingenting på avtalsfrågan, och sen kliver man in i september. Så svaret är väl inte direkt, svaret är väl nej. Hur ser ni på marknadsläget inom contract catering? Ja, som tidigare. Medel och lång sikt. Organisk tillväxt minst mer än 10%. Hur ser ni på era möjligheter att fortsatt vinna kontrakt? Ja, det svarade jag väl på, tycker jag. Vad är status på satsningen på Arlanda? Mottagande, lönsamhet och hur många enheter som är startade och vilken mognadsgrad som man har hunnit på. Vi har ju fortfarande en satsning kvar och den öppnar ju här i november. Vi tycker att mottagandet har varit väldigt positivt. Det är lite lågt resande just nu av de siffrorna vi får från Swedavia. Och hela foodmarketen är ju inte helt omställd. Och mognadsgraden, vi har ju inte kommit in i en mognad fas där. Utan vi säger ju att de ska fortsätta att förbättra då, verksamheten här fram till årsskiftet. Vi ser ju positivt på 2025. Komps jämförelsetal. Ja, det kommenterar vi inte då eftersom vi inte går in i enskilda verksamheter nedbrutet. Så. Ja, då tror jag att vi har dragit alla frågorna som vi har fått också.
Ja, jag tror det. Det hade väl till och med tagit. Det var någon här från...
Ja, men den har jag också tagit.
Jag tror vi har kommit igenom de flesta frågorna. Vi har 30 sekunder kvar, så det ligger väl ganska bra i tid här.
Ja, jag tänker att vi... Här fick vi en fråga. Vilket segment ser ni bäst potential inom? Som jag svarade tidigare... Vi ser inte att det är något som sticker ut, utan vi ser mer än 10% organisk tillväxt i alla kundgrupper, medel och lång sikt. Sen kommer det växeldra över kvartalen och över åren, men det är historiskt det vi har sett.
Tack för det, Thomas. Nu har vi 5 sekunder kvar, så jag tror det är dags att avsluta.
Vi avslutar. Tackar så mycket för idag.
Tack så mycket.
Så hörs vi här lite längre fram när nästa rapport ska ske.
Tack så mycket.